Ja, Biblikum hälsar alla varmt välkomna hit till den andra dagen av den här kursen om Bibeln. Hoppas ni har sovit gott så att ni orkar följa med de 6 föreläsningar som är planerade för idag. Och vi kommer också idag, som vi hörde, att anknyta till det här lilla häftet om Bibeln, dess ursprung och syfte. Igår talade vi om Bibeln i dagens situation, om dess upprinnelse och inspiration, om Bibeln och kritik av Bibeln. Och idag fortsätter vi nu med att tala om Bibelns auktoritet. Bibelns auktoritet. Och det hör med till de egenskaper som Bibeln har till följd av att Bibeln är Guds tal, Guds ord, att den har auktoritet. Den är auktoritativ. Vi vet att vissa människor kan sägas ha en väldig auktoritet. Vi talar om vissa lärare och säger att han är en väldig auktoritet. Men hur mycket mer skulle vi inte betrakta Bibeln som en auktoritet då? Bibeln som är Guds ord. Vi skulle betrakta Bibeln som Guds eget tal. Vi skulle, när vi nalkas Guds ord, verkligen se vår egen litenhet och förstå att den som talar är den fullkomlige, majestätiske och helige guden. Bibeln framhåller själv att det borde vara på detta sätt. Om ni slår upp sidan 20 så citeras där ett par bibelställen lite under mitten på sidan. Dels ur den 119:e psalmen som ju handlar om Guds ord. Och där heter det i den 161:a versen: mitt hjärta fruktar för dina ord. Det vill säga, när Gud har talat, då inger det den största respekt. Mitt hjärta fruktar för dina ord. Och i Jesaja-bokens sista kapitel, kapitel 66, den andra versen, står det: till den som är betryckt och har en förkrossad ande skådar jag ned, och till den som fruktar för mitt ord. Gud skådar ned till dem som fruktar för hans ord. Det betyder att Gud vill att vi ska böja oss för, i djup respekt för hans ord. Och att inte göra det är ju högmod. Det är att göra sig själv till Gud och att därmed byta plats med Gud. Gud som står här och vi här under. När vi inte fruktar hans ord så drar vi ner Gud där och själva åker vi upp. Och det är nu en gång den svåra synden i oss allt sedan syndafallet. Att vi vill bli så som Gud. När ni äter därav, sa ormen, så ska ni bli så som Gud. Att vi själva bestämmer. Vi själva avgör vad som är gott och vad som är ont. Vi blir så som Gud. Vi vill vara helt fria att själva avgöra vad som är rätt och vad som är fel. Vi vill inte vara beroende av Gud för att veta den saken. Så faller auktoriteten och vi själva blir auktoritet. Vi kan också påminna om när Gud direkt talar vid Sinai, som vi påminde om igår. När Gud talade 10 orden och folket och Mose allesammans står nedanför berget och hör Guds eget direkta tal. Denna gång var det inte förmedlat genom en profet, utan Gud talade direkt. Då var det så kraftigt så att folket undanbad sig att Gud skulle tala mer på detta sätt. Vi kan läsa om detta i Andra Moseboks 20 kapitel från den 18 versen. Och allt folket förnam dundret och eldslågorna och basunljudet och röken från berget. Och när folket förnam detta bävade de och höll sig på avstånd. Och de sade till Mose: tala du till oss, så vill jag vi höra. Men låt icke Gud tala till oss på det att vi icke må dö. Visst ville de att Gud skulle tala, men inte direkt, ty då måste vi dö. Och Mose sade till folket: frukten icke, ty Gud har kommit för att sätta eder på prov och för att i skolen hava hans fruktan för ögonen, så att i icke synden. Just det. För att vi skall ha Guds fruktan för ögonen, så att vi icke syndar. Och det skulle vi alltså betänka när vi har att göra med Bibeln, att det är den helige Gudens ord. Guds fruktan är vishetens begynnelse. Det vill säga, för att få del av den vishet som Bibeln rymmer, så ska man nalkas Guds ord utifrån vad Bibeln själv är, så att Gud får tala och vi lyssnar. Gud talar och vi lyssnar. Men det vill så lätt bli annorlunda. Vi vill föreskriva Gud vad han ska säga. Ni kanske har lagt märke till hur ofta Bibeln talar om vikten av att vi hör, att vi lyssnar. Titt och ofta har jag sänt till eder mina tjänare profeterna, säger Gud genom Jeremia i det 7 kapitlet. Men ni ville inte höra, ni ville inte lyssna. Hören, så får er själ leva. Lyssna, så får du liv. Och då förstår vi att det vi nämnde om igår, att man river ned Guds auktoritet. Man säger att det är i grunden mänskliga tänkesätt som har alltid brister. Då river man också upp grunden, så att det blir inte naturligt att lyssna med djupaste respekt för vad Gud har talat. Och då kan man inte heller säga om oss att vi är sådana som fruktar för Herrens ord. Vi vågar inte gå emot Guds ord. Ibland blir det så att vi tänker att ja, det är väl inte så farligt, och vi kan skylla på okunnighet, och så tar vi nästan en chans. Eftersom jag inte vet, så kan jag ju göra det här. Det erinrar mig när man var i militärtjänst att det var lämpligt att inte fråga för mycket, för hade man fått en befallning eller ett besked att vi får inte gå utanför kasernområdet, då var det ju bäst att hålla sig innanför. Men om man inte hade frågat, då gick det ju bra att gå utanför, för då kunde man inte straffas. Men så ska man ju inte göra när det gäller Guds ord, utan när man har att göra med den heliges ord, så bättre då att för säkerhets skull stanna innanför kasernområdet, för det kanske strider mot Guds ord att gå utanför. Men vi gör ofta tvärtom. Vi försöker att nagga Guds ord och Guds auktoritet i kanten så mycket som möjligt. Luther hade en djup respekt för Guds ord. Han sa detta: om jag så inte fattade något utan Guds ord, för mig var bara la, 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 några obegripliga ljud utan mening, så skulle dessa Guds la, la, la vara större än allting annat. Därför att det var ju Guds la, la, la. Det var Guds ord. Har man nu detta klart för sig, så förstår man då hur viktigt det är att vi håller oss till ordet. Att vi inte går utöver vad skrivet är, som aposteln säger. Icke utöver. Det vill säga att vi spekulerar fram stadgar och regler, och sedan upphöjer vi våra spekulationer till Guds lära. Nej, det är att gå utöver vad skrivet är. Ni vet säkert från kyrkohistorien att man har inte bara dragit ifrån Guds ord. Det ligger ju i människans onda natur att vilja göra. Utan också att lägga till, att upphöja mera till Guds ord som inte är det. Vi känner till hur aposteln med kraft går till rätta med sådant och säger att det är ju människoläror när ni för fram en rad stadgar som inte Gud har lärt. Det får du inte röra, det får du inte taga i. Och detta om sådant som förgår, som är mänskliga tankegångar. Aposteln tar upp detta i Kolosserbrevets andra kapitel, i slutet av kapitlet från den 16:e versen. Nej, vi ska inte gå utöver, och vi ska inte dra ifrån. Och apostlarna framhåller ju med kraft hur allvarligt det är när det sker att man lägger till eller drar ifrån. Det heter till exempel i första brevet till Timoteus, som ni ser citerat på sidan 20. Om någon lär främmande lära och icke håller sig till vår Herre Jesu Kristi hälsosamma ord och den lära som hör till gudaktighet, är han uppblåst och vet intet, utan är sjuk i spörsmål och ordstrider. Och samma apostel säger i Galaterbrevet 1: om också vi eller en ängel från himmelen annorlunda predikade, så var det han förbannad. Annorlunda, främmande. Det är viktigt att minnas. Kanske heter annorlunda också på norsk. Annorledes. Det vill säga inte i full samklang med vad Gud har talat. Aposteln Petrus säger i det fjärde kapitlet av sitt första brev, 11:e versen: om någon talar, så vare hans tal i enlighet med Guds ord. I enlighet med Guds ord. Det är alltså inte så att vi kan säga det är ju bra och önskvärt om också vi möter ett tal i vår mitt som är i enlighet med Guds ord. Nej, inget annat får förekomma än det som är i enlighet med Guds ord. Det får inte vara så i Guds församling att vi har både främmande lära och Guds lära. både det som är annorledes och det som är i full samklang med Guds ord. Utan endast Herren ska råda, ska vara huvudet. Endast hans undervisning ska ljuda i hans församling. Då förstår vi också hur viktigt det är att rannsaka skriften, så att vi blir uppfyllda av Guds kunskap, av Guds vishet. Hur ska vi annars kunna tala vad Herren har talat? Och vi kommer i ett senare föredrag att framhålla Bibelns enkelhet och klarhet. Bibelns läror, de kan vara djupa och outransakliga för det mänskliga förnuftet, men de är enkelt och klart framställda. Och om vi har klart för oss att det är Guds heliga ord, så att vi respekt böjer oss för orden i dess enkla, naturliga, grammatiska mening, inte ändrar om vad som står, så har dessa ord en sån enkelhet, en sådan kraft att det uppfyller oss med sanningen, så att vi med full frimodighet kan stå upp och företräda Guds ord. Det finns en risk, tror jag, i vår tid att man tänker, ja, det där är ingenting för oss lekmän. Det måste vara vissa lärda teologer som ska få ta fram det där och som har klart för sig alla möjliga finesser. Nej. Guds ord gör den enfaldige vis. Den som låter Gud komma till tals, sådant det är, och låter sig undervisas av och upplysas av Guds klara undervisning. Guds ord och Guds auktoritet verkar alltså inte blint och magiskt, så att vi inte behöver rannsaka och ta del av och förstå med vårt sinne vad där står, så att vi genom beröringen med fingrarna eller någonting får Guds kunskap överflyttad till oss. Eller vi hör det rabblat bara för oss och vi fattar ingenting, men det kommer i alla fall in i oss. Nej, Guds kunskap är givet på ett mänskligt språk, just därför att vi som talar ett sådant språk ska kunna förstå det, ta det till oss. Och vi ska då kunna med egna ord redogöra för vad Bibeln lär. Det är ju sådant som vi kallar för trosbekännelse, när människor med egna ord och lärosatser sammanfattar eller ger uttryck åt vad Bibeln lär. Och då kan man till och med använda vissa ord som inte alls står i Bibeln, men som på ett lämpligt sätt ger uttryck för vad Bibeln lär. Till exempel ordet treenighet. Finns ibland människor som säger att treenigheten, det är ju ingen biblisk lära, för ordet finns ju inte i Bibeln. Det är ett missförstånd att vi icke kan och vi icke får med våra ord ge uttryck för Bibelns lära. Tvärtom ska vi använda våra mentala gåvor för att på ett enkelt sätt ge skäl för vår tro. Och det är inte bara detta att vi rabblar upp bibelverserna, utan att vi också säger med egna ord vad som där läres. Ni kanske skulle bli förvånade om ni tänker efter att vissa helt grundläggande sanningar som vi säger, de står inte i Bibeln med just de orden, med just den formuleringen, men likväl är de sanna. kommer inte på kanske något bra exempel nu på rak arm. Men vi säger ofta i predikningar och i undervisning vissa saker. Men just den formuleringen står inte, men den läran finns där. Den läran finns där och den kan bevisas genom en rad bibelspråk som vårt sammanfattande uttryck grundar sig på. Och vi ska komma ihåg att det inte är finare att tro utan att veta vad man tror. Det är typ som om man ibland har menat det. Att tro blint. Att tro, bara tro. Jag tror vi har en slager i Sverige som har den texten någonting om tro, bara tro. Om man tror på sin tro. Det vill säga att själva trosakten, själva den hållningen att man förlitar sig på någonting annat, jag vet inte vad, men just bara den hållningen, den är i sig så värdefull. Och det är det som vi behöver. Men sen vad vi förlitar oss på, vad det är vi tror på, det kommer liksom i andra hand. Nej, så kan det inte vara. Utan det är avgörande vad vi tror. Vad vi förlitar oss på. Och när det gäller att tolka skriften, så är det alltså inte fråga om att på ett konstlat sätt försöka få fram någonting som inte en vanlig enkel människa kan se. Så blir det lätt att tolka, blir ungefär liktydigt med omtolka. Och man säger ofta, jaha, det var ju din tolkning, men hur tolkar du och hur tolkar du? Och det blir liktydigt med det vi sa igår. Vad tycker du? Vad tycker du? Och vad tycker du? Och ingen kan riktigt säkert veta. Den ena tolkningen är lika god som en annan. Nej, att tolka skriften, det betyder, som jag sa, att vi med våra egna ord förklarar och redogör för vad bibeltexterna faktiskt menar och lär. Vad som står där tydligt och klart. Inte ändra om ordens innebörd, utan framlägga skriftens utsagor i deras egentliga, naturliga, tydliga innebörd. Och att låta skrift tolka skrift, det vill säga att låta sådana skriftställen som talar om samma ämne belysa varandra. Det finns de som misstolkar denna princip, låta skrift tolka skrift, så att de låter ett annat skriftställe som talar om ett annat ämne tolka det ämne som är i centrum. Det är galet. Utan det är frågan om att låta sådana skriftställen som talar om samma sak belysa varandra. Och det kan vara då så att något ställe för oss är dunkelt och svårt att fatta, men det klarnar i ljuset av andra ställen som talar om samma sak. Skrift ska tolka skrift på detta sätt, och vi ska tala lite mera om detta under ämnet Bibelns tillräcklighet och klarhet. Så är Bibelns auktoritet alltså grundad på sitt ursprung, grundad på Gud. Det är ingen mänsklig auktoritet. Och ingen mänsklig auktoritet, vad det än är, får sättas över Guds ord. Det är ju vanligt att man förklarar Bibelns undervisning på något sätt otillräcklig. Och då yttrar sig det i till exempel att man behöver en komplettering av Guds ord, en fortsatt uppenbarelse, nya uppenbarelser. Det har visst blivit på modet igen. I Sverige tror jag det kommer ibland någon stencil med någon ny kompletterande uppenbarelse. Utan skriften är den fullkomliga och tillförlitliga uppenbarelsen, och alla andra framställningar måste prövas i ljuset av den redan fullkomligt givna uppenbarelsen. Guds ord, Bibeln, de heliga skrifterna är högsta norm, regel och rättesnöre, varefter alla läror och lärare ska prövas och bedömas om de är sanna eller osanna. Kyrkomötens uttalande eller påvens dekret eller vad mänskligt förnuft kan komma fram till, eller svärmarnas inre ljus, allt ska prövas utifrån Guds ord. Pröva, säger skriften, pröva andarna. Och den uppmaningen rymmer i sig det påståendet att det går att pröva. Det vill säga att det vi prövar efter är en sådan måttstock som kan avslöja för oss om det är från Gud eller ej. Annars kan man inte bli uppmanad att pröva. Vad ska jag pröva efter? Hur kan jag veta om det är rätt eller fel? Menar skriften att ja, men det märker du väl? Det känner du väl? Nej, skriften säger du märker förvisso mycket lite. Och du, dina känslor leder ofta fel. Och dina tycken är uppblandade med mycket som inte är rätt. Men vad är det som är rätt? Vad är det som är rakt? Vad är det som är utan brist och vederkvicker själen? Guds ord. Vad Herren har talat genom profeterna, evangelisterna och apostlarna. När vi nu har på detta sätt framhållit Bibeln som ett säkert kriterium, en säker regel, en säker norm som avgör vad som är Guds vilja, Guds lära, då kanske någon frågar, ja men hur är det då egentligen med gamla förbundets många föreskrifter? Har de också auktoritet idag? Vi ställs ju här inför ett problem. Vi har i den heliga skrift två förbund. Det gamla förbundet och det nya förbundet. Intressant, och det får vi inte glömma. Två förbund. Och vi vet också att det nya förbundet innebär att det gamla förbundets upprättade skiljemur mellan Israel efter köttet och andra folk är nedriven. Och då frågar vi oss, vad betyder detta för Bibelns auktoritet, för Bibelns föreskrifter? Ja, det är ju lätt att se av den heliga skrift att gamla förbundets föreskrifter om rent och orent, om offer, om tvagningar, om mat och dryck, om kläder, inte är föreskrifter som gäller nya förbundets Guds folk. Utan i nya förbundet är allt förklarat rent. All mat är ren. Och där ges det inte en rad levitiska stadgar för om vi ska ha slips när vi håller föredrag eller om vi ska vara utan slips, om vi ska ha gardiner hemma eller inte. Ni vet att det här har varit svårigheter för många kristna grupper. Man har ställt upp många regler för hur skorna ska se ut, eller om man får ha blommor i fönstret eller slips, eller om man får äta blodpudding och mycket annat som ni känner till. Och här gäller det då att låta skrift tolka skrift. Det vill säga att se vad det är som är bundet till gamla förbundet. Den tid av Gud förordnad när ett bestämt folk är Guds nation, Guds rike, och när det för med sig en rad alldeles bestämda stadgar, till Gud själv bor mitt ibland sitt folk i tabernaklet och i templet, och för att umgås med den helige Gud så måste man iaktta en rad saker, en rad reningar, en rad viktiga föreskrifter. Vi kan se att i nya förbundet så är det inte så att här är det dels jude och dels grek, utan skiljemuren är nedriven. Guds husfolk, det är inte de som efter köttet har en bestämd härstamning, får vi lära oss. Nej, med Israel menas de som till hjärtat är omskurna, de som tror på Herren Jesus. Vi kan läsa några ställen om detta först. Romarbrevet 9, vers 6 följande. Detta säger jag, icke som om Guds löftesord skulle hava blivit om intet. Det vill säga, alla dessa starka och ljuvliga löften till Israel, har de nu blivit om intet när en så stor del av egendomsfolket efter köttet inte tror på Messias, vänder honom ryggen, när rikets barn blir där utanför, som Jesus sa. Och när barn uppväcks av stenarna för att få sitta till bords med Abraham, Isak och Jakob, blir inympade i det nya Guds folket, har då Guds löftesord till Israel blivit om inte? Nej, för Israel, det är vi som är födda på nytt. Det är vi som tror på Jesus. Ty Israel, det är icke detsamma som alla de som härstammar från Israel. Ej heller är det alla barn, därför att det är och Abrahams säd. Nej, det heter, genom Isak är det som säd skall uppkallas efter dig. Detta vill säga, icke det är och Guds barn som är och barn efter köttet, men det som är och barn efter löftet, det räknas för säd. Det som genom löftet, genom evangelium, har blivit födda på nytt, de är Guds barn, de är Israel. Och de gäller löftena, de har ingalunda blivit om intet. Och så har då alla dessa stadgar om rent och orent, om prästens kläder när han utförde sin tjänst, en stor och viktig uppgift också i nya förbundet. Inte så att vi måste kläda oss på ett visst sätt och undvika en viss sorts mat, men det undervisar oss om hurudana vi är, hur noga Gud tar det med synden, hur allvarligt det är om vi inte är heliga inför Gud, hur viktigt det är att blodet rinner och renar oss från all synd. Om vi tänker på alla föreskrifterna om spetälska, till exempel två långa kapitel i tredje Mosebok, så får vi därav en viktig undervisning om hur det är med vårt syndafördärv och hur allvarligt det är att vara besmittad av synd. Det gäller också oss, men inte på det sättet att vi måste iaktta dessa stadgar för att kunna vara Guds husfolk. Allt är redan iakttaget, allt är redan fullbordat i Kristus, och nu är allt förklarat rent. Också olika dagar är inte längre olika, utan alla är lika, säger aposteln. I gamla förbundet så fick man inte bara skilja på mat och mat, utan också på dag och dag. Men nu är alla dagar förklarade lika. Aposteln säger i Romarbrevet 14:5: den ene gör skillnad mellan dag och dag, den andra håller alla dagar för lika. Var och en var det fullt viss i sitt sinne. Och i Kolosserbrevet 2:16, det var det ställe jag anspelade på förut, när Paulus går till rätta med människors stadgar: det får du inte göra, det får du inte ta i. Och där heter det: låt därför ingen döma er i fråga om mat och dryck, eller angående högtid, eller nymånad, eller sabbat. Någon kan döma dig för dina kläder, eller för att du inte skiljer på ren och oren mat, eller för att du håller inte sabbaten. Det är ju sabbat idag, lördag. Låt ingen döma dig för detta. I nya förbundet är alla dagar lika. All mat är helig. Och då kanske någon frågar: ja, men är det då inte viktigt att vi tar vara på vilodagen, söndagen? Jo, men varför är det viktigt? Är det därför att vi måste hålla lagens bud om sabbaten? Nej, vi vördar söndagen just därför att vi vördar Gud och hans ord. När vi i kristlig frihet har fått en dag som inte för oss är lördagen, utan det är söndagen, det kunde ha varit någon annan dag, onsdag eller torsdag, men nu är det söndagen, då vi har möjlighet att komma samman, tillsammans uppbygga oss på vår allra heligaste tro, höra Guds ord, då är det ett stort nådeförakt och en svår synd att icke ta vara på den möjligheten. Det är anledningen till och den rätt att vi helgar söndagen, tar fasta på den, eller som Luther säger, för att icke försumma predikan och Guds ord. Men man får inte sätta likhetstecken mellan söndagen och den gammaltestamentliga sabbaten, och på det sättet bakvägen föra in åtminstone en av stadgarna i nya förbundet. Man kanske inte för in detta om blodmat, men man för in detta om sabbaten. Nej, i dess utvärtes mening, som ett tecken på förbundet, ett oerhört viktigt tecken i gamla förbundet, på det sättet gäller inte sabbaten. Men i dess inre, djupare mening, att vi behöver Guds ord och att vi icke ska förakta predikan, utan tvärtom ta vara på möjligheten att samlas till Guds ord. På det sättet gäller det. Och så utläggs det ju, som ni vet, i Luthers lilla katekes. Men vi kunde se på flera ställen hos Paulus som betonar att vi har del i löftena, och löftena har inte blivit om intet, utan de gäller Guds församling, nya förbundets Guds folk. I Romarbrevet 9:25 så citeras gamla förbundets skrifter som ett bevis för att det är så här. Redan där är det uppenbarat att Guds folket ska bestå av folk från olika nationer. Så säger profeten Hosea: det folk som icke var mitt folk, det ska jag kalla mitt folk, och henne som jag icke älskade ska jag kalla mina älskade. Och det ska ske att på den ort där det sades till den, ni är inte mitt folk, där ska det kallas den levande Gudens barn. Man sa till moabiter, kananeer, norrmän och danskar: ni är inte mitt folk, ty ni härstammar inte från Abraham efter köttet. Till dem ska det kallas: ni är mina älskade barn, ni är mitt Israel. Från alla folkslag och tungomål, som vi läser i Uppenbarelseboken. Och vi finner också i till exempel Galaterbrevet 6, vers 15 följande, att vi är Guds Israel. Ty det kommer icke an på om någon är omskuren eller oomskuren, det vill säga om man är en israelit efter köttet eller ej. Allt beror på huruvida han är en ny skapelse, om man är född på nytt av evangelium. Och över alla dem som kom att vandra efter detta rättesnöre, det vill säga över alla dem som är födda på nytt och därmed har Gud och hans ord till sin absoluta auktoritet, över dem var det frid och barmhärtighet. Frid och barmhärtighet, ja, över Guds Israel. De är Guds Israel. Och därför kan vi då säga om allt det gamla förbundet, alla skuggbilderna för det tillkommande goda, allt om tabernaklet, allt om mat och dryck, allt sammans är Guds ord. När vi säger att stadgarna gäller icke nya förbundet i dess utvärtes mening, så får man inte sätta likhetstecken mellan det påståendet och påståendet. Då är det alltså inte Guds ord då. Jo, förvisso allt sammans, varje bokstav, varje prick av lagen är Guds ord. Fullkomligt och ska fullbordas. Det är Guds ord, alla dessa förebilder och skuggbilder har auktoritet. Så som Guds heliga, sanna undervisning också till oss i nya förbundet. Oss till lärdom, oss till undervisning, oss till tröst. Paulus säger i Romarbrevet 15:4: allt vad som fordom har blivit skrivet, vad det än är, hossa på grekiska, allt vad det än är som fordom har blivit skrivet, som står i de gamla heliga skriftrullarna, är skrivet oss i nya förbundet. Till undervisning, för att vi genom den kraft som skrifterna giva ska ha och behålla hoppet, det fasta vissa hoppet om evigt liv. Och det är ytterst syftet med Guds ords auktoritet, att vi ska kunna vara vissa om evigt liv och salighet. Till den vissheten kan vi inte grunda på vår auktoritet, på någonting hos oss. Människor försöker med det och blir aldrig vissa. Vet du om du skulle dö just nu att du kommer till himmelen? Nej, säger man, jag hoppas det, men jag vet inte. Varför vet du det inte? Ja, så börjar man att titta inåt sig själv. Hur är det med min syndakännedom? Är den tillräcklig? Är min tro riktigt levande och kraftig? Och jag kan säga det, att du blir aldrig viss Om du skulle bli viss på den vägen så lurar du dig själv. Din syndakännedom är otillräcklig. Allt du hittar hos dig själv, det räcker inte. Men ändå kan du vara viss på att dör du nu så går du till himmelen. Hur kan du vara viss? Gud ljuger inte på grund av Guds auktoritet. Inte på min eller någon annans. På grund av vad han har sagt. På grund av vad Kristus har gjort. Där har du din visshet utanför dig själv. Och det är visst. Och den detta tror är salig. Amen.